Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodden Dill och Duva. Lättast lyssnar du på Acast. Det finns på app och på webben. Den här gången har jag pratat med en av Sveriges största artister, Ola Salo. Det är faktiskt så att vi har en liten glimt av gemensam historia. Att vi bodde i Växjö under samma period på i 90-talet, mitten av 90-talet. Det och massa låtskriverietips blev det den här gången. Så ta fram anteckningsblocket eller skriv appen på er telefon. För Ola kommer att avslöja hur han skriver sina hits. Så, Dill och Duva med Ola Salo. Lycklig lyssning!
Dill och Duva med Tom Jerry-Boman.
Jag tänkte börja med att kolla med dig. Hur har dina senaste 24 timmar varit?
Mina senaste 24 timmar, ja, då måste jag backa tillbaka då till måndag den 11.
Ja, det borde vara.
Ja. Ja. Ja, du, måndag den 11 så vaknar jag i Stockholm efter 2 dagars rep med mitt nya band.
Mm.
Och ge mig iväg till en en studio där jag spelar in med Jon Bordon.
Mm.
Och så spelar jag in lite grejer med honom och en körtjej som heter Paula Sankta Eufemia är förbi och gör lite körpålägg. Mm. Sen sticker jag iväg till en lokal i Globenområdet där ett filmteam väntar på mig och så iklär jag i mig en jättekonstig stor robotdräkt och blir filmad i den. Och sen så går jag omkring i robotdräkt ett tag och sen så åker jag hem och sticker ut och springer lite runt Södermalm.
Ja.
Och sen då så 24 timmar.
Ja.
Jag gick på en 48 timmars story. Ja, ja, men nästa dag var ungefär likadan förutom att det var rep också igen.
Ja. Det är mycket med
och att jag flög lite då istället.
Ja, precis.
I en rymddräkt istället för en robotdräkt. En helt vanlig dag i Ola Salos liv.
Ja, det låter som allas dagar ungefär.
Lite flyga i rymddräkt, gå omkring i robotdräkt, repa med band och jogga lite.
Ja. Vad gillar du att repa?
Älskar repa.
Är det inte bättre än att spela live, men vad är det som händer i replokalen?
Det är hänga med trevliga människor som man gillar att vara med och skapa musik.
Mm.
Alltså, ibland är det tråkigt att repa. När det är bara så här traggelrep.
Mm.
När man vet, det är ju roligt att sätta ihop en låt. Och, alltså, det är samma sak som att spela in en demo. Det är ju det bästa med musik. Det är ju det är steget från idé till att känna att det funkar. Och det är liksom när man spelar in en demo, tar en idé och så börjar man spela in den och så sätter man ihop de olika bitarna som man tror haft någon slags vag idé om att de ska funka ihop, och så helt precis funkar
så
de ihop.
Så sitter de där tillsammans med de andra i med dina musiker.
Liksom. Ja, men det är liksom med demo. Och sen så när man då, lite samma sak då när man repar in en låt i replokalen, att man börjar lite så trevande känna på låten och så kör man och så hör man att det låter bra och sånt. Det, det är något. Det är alltid det där, det som är det härliga med musik. Och så repa är kul. Men när man väl har satt en låt och det mer handlar bara om att traggelrepa och finputsar, och det är skittråkigt.
Hur håller du upp gnistan då?
Ja, jag vet inte. Det blir att man börjar tramsa lite, man gör om sångmelodierna och man ja, så där. Det är också det som är tråkigt när man det är ganska jobbigt att sjunga. Det tråkigaste med mitt jobb, det är att jag måste sjunga. Jag hatar ju att sjunga egentligen.
Då har du valt helt fel jobb.
Ja, nej, men jag gillar inte att sjunga. Jag tycker det är så jobbigt, det är ansträngande och det är, även fast man har ganska bra grundteknik som jag, så blir man sliten. Och när man då står och repar så här, det, ja, då i alla fall är det ju tråkigt att sjunga. Det, så att, ja, då brukar man, jag brukar väl ändå lite sådär, börjar det bli tråkigt så börjar jag hitta på alternativa melodier. Jag börjar också utforska hur man kan komma undan. Man sjunger en låt och använda så att liksom testa och experimentera med vokaler och teknik så att den blir så oansträngande som möjligt.
Ja. Det låter ju som vilket jobb som helst. Alla försöker göra sina jobb så oansträngda som möjligt.
Minsta möjliga arbetsinsats, största möjliga utdelning. Det är det vi alla är ute efter. Synergi, ja. Arbetssynergieffekten.
Finns även i ditt jobb.
Ja, definitivt. Nej, men jag kan väl säga att, liksom, att de bästa bitarna av mitt jobb är att spela in demos och att spela live inför människor. Det tycker jag är underbart kul. Så att det är, och allt annat är roligt också.
Ja, ja.
Idag har jag gjort en grej som är faktiskt ganska tråkig.
Som?
Det är att jag har försignerat 300 skivor.
Oh,
och det är ju det tillfälle då detta jobb, rockartistens, är som mest likt ett industri. Ja. Ett riktigt tråkigt industrijobb.
Det är bara sitta och signera vinylerna.
Och då måste man ju någon gång där mitt i det, när man tycker det börjar verka i handen och man sitter och förbannar pennor som kladdar av sig och allt sånt där, ändå påminna sig om att man sitter och gör det för att någon tycker att man har gjort något så hyfsat så att de ändå vill ha en skråka på en skiva, och då får man påminna sig om att det är inte så jävla synd om en ändå.
Nej, det är inte varje dag. Det är inte varje dag. Du, jag tänkte att vi ska gå tillbaka lite i din musikaliska karriär.
Okej, men du, om innan vi gör den trippen så måste jag ställa en fråga till dig.
Ja.
Vi måste reda ut det här med Tom Järry. Alltså, du heter Tom Järry Boman.
Jag är faktiskt döpt till Tom Järry.
Dina föräldrar har en speciell humor, eller?
Uppenbarligen sa de det. De försökte skylla på att serien inte fanns i Sverige, men jag har ju kollat upp det här och den fanns 1974.
Tom och Jerry har ju dessutom en ganska speciell relation. De kanske tyckte att du hade en lite så här sammansatt personlighet.
Ja, jag inte, redan när jag föddes. Ja, bara den
inre konflikter.
Ja, här kommer det vara två stycken grejer som kommer att krocka. Liksom. Ja, det är
jag har en dotter som är 5 år och hon älskar Tom och Jerry. Och jag tycker det är så jobbigt, för Tom och Jerry är typ det hemskaste barnprogram som finns.
De bara springer runt och eller inte skriker, men de är ju extremt energifyllda hela tiden.
Det är sånt övervåld och sån sadism med allting. Det är spikar som slås i svansar och det sågas i varandra och det är hammare och bang, 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 bang.
Du försöker leda in det på något annat istället. Ja, något snällare.
Men Tom Järry, det är fantastiskt att du heter så.
Jag vet, det tycker jag också.
Ja.
Länge tyckte jag att det var skitjobbigt när man var mindre. Liksom. Men sen så helt plötsligt så bara, nej men vad fan, nu kör jag på det här. Liksom.
Händer det att folk råkar säga Tom och Järry?
Ja, det händer hela tiden.
Men ditt tilltalsnamn är ändå Järry?
Ja, fast vissa kallar mig för Tom. För att de inte vet.
Känner du dig mest som Tom eller Järry?
Jag vet inte, jag börjar känna mig mer som Tom.
Alltså?
Ja.
Men du verkar ju ändå vara en snäll.
Så att det är liksom, ja, jag vet, ja.
Fast det är egentligen inte någon av dem som är snäll.
Nej, de är ju elaka som
fan. Jerry är ju liten och stöddig och Tom är stor och liksom kolerisk. Liksom,
ja, de gör ju elaka grejer mot varandra.
Ja, ja.
Hur som helst.
Min dotter kommer att bli väldigt imponerad av att jag har träffat någon som heter Tom Jerry.
Ja, bra. Gött. Jag tänker inte skriva någon autograf dock.
Är det säkert?
Ja, jag tror
inte ens 300 stycken.
Nej, inte ens 300 stycken. Inte ens 100 stycken. Då har vi rätt ut detta i alla fall. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om dig.
Ja, okej. Okay. Men ja, en annan fråga. Ja. Varför har du en dalahäst på armen egentligen?
Ja, jag tycker dalahäst är väldigt fina. Och så springer den ju här också.
Mm.
Dalahästen står ju still.
Mm.
Så, och den här springer. Så jag identifierar mig med en dalahäst. En färgglad häst som springer omkring.
Men vad är din relation till Dalarna då?
Nästan ingenting. Du har ju mer relation till Dalarna. Nu kommer jag ändå in på det här.
Mm. Ja, vi jobbar oss vidare här.
Ja, precis. Du har ju relation till Dalarna.
Ja, jag är född i Dalarna.
Mm. Vad heter gatan du växte upp på?
Åh, vad fan heter den? Jag är ju född på Avesta BB och levde mina första år i Skogsbo. Som jag Grytnäs ligger utanför Avesta. Och det, jag tror det är Gimlestigen. Gimlestigen.
Ja.
Snyggt namn faktiskt.
Ja, snyggt namn.
Gimlestigen.
Men sen när du var väldigt ung så flyttade ni till Småland.
Mm. Jag fortsatte älska dalahästar.
Mm.
För att de minde om då mitt ursprung, tänkte jag. Jag växte upp i... När jag var två flyttade vi till Rottne i Småland.
Mm.
Och eftersom jag ganska tidigt kände att jag inte riktigt... kände att jag kände mig inte som de andra som de andra barnen i Rottne.
Nej.
Och då var det väldigt tidigt. Min tidiga förklaring på det var att jag kom från Dalarna.
Jaha.
Och jag pratade inte riktigt som dem. Och då tänkte jag så här, men det är nog, jag pratar nog lite, det är nog lite som Dalman jag pratar. Det var det ju inte alls.
Nej.
Men
det var det. Ja.
Så jag tänkte så här, jag är lite annorlunda och det är nog för att jag är från Dalarna. Så att jag hade en romantiserad bild av Dalarna och jag älskade dalahästar när jag var liten, så att jag önskade mig ofta dalahästar i födelsedagspresent och sånt.
Ja. För att behålla liksom.
Ja. Kopplingen.
Ja, kopplingen där. När kom minns du när musiken kom in i ditt liv?
Alltså den fanns ju där redan innan jag hade ett medvetande.
Mm.
Min pappa är ju inte bara präst. Han är pensionerad nu.
Mm.
Men min pappa var präst och violinist och fiolbyggare. Och min mamma var sjuksköterska, men hon var också pianist och organist.
Mm.
Så att de var musiker och mina stora syskon. Jag har ju då fyra äldre syskon som är ganska mycket äldre än mig.
Mm.
De är då mellan 13 och 6 år äldre än mig och alla de höll på med musik på olika sätt.
Mm.
Så jag föddes ju in i ett hem fyllt av musik.
Mm.
Både kyrklig religiös musik men annan musik också.
Mm.
Mina stora syskon älskade reggae och funk och rock. Och andra härliga.
Men kommer du ihåg när du själv fick ett medvetande om att musik var någonting för dig också? Eller fanns det bara, det var bara så här helt, alltså,
musik var ju som en del av luften i min uppväxt. Det var ju bara självklart. Och jag blev ju ombedd att sjunga och upplärd att sjunga redan innan jag ens kunde tänka själv.
Mm.
Jag vet att jag liksom gick mitt första Lucia-tåg innan jag faktiskt kunde gå. Så jag vet inte om man kan prata om att gå Lucia-tåg då.
Nej, men
kröp mitt första Lucia-tåg innan jag ens var ett, tror jag.
Ja.
Så det var liksom, det var rakt in i det där.
Ja. Så det var inget, och du kände aldrig någon gång så här att jag ska inte hålla på med musik för att alla andra gör det. Just att du var så mycket mindre, utan det var bara...
Nej.
Det bara trillade på liksom.
Nej, alltså... Nej, det var väldigt... Liksom, jag har aldrig riktigt tänkt att jag måste välja överhuvudtaget. Jag har alltid tänkt att jag vill hålla på med allt jag gillar.
Ja.
Och musik var ju... Har alltid varit en grej jag gillar. Jag kan säga liksom att det är faktiskt så. Musik var som en del av tillvaron när jag växte upp. Det var som luft. Det var, det bara fanns där. Och... Tanken på att skapa musik själv var också en självklarhet. Och det kanske...
För där brukar de flesta ha att de brukar börja göra någon annans musik eller liksom covers och sånt. Men du kände direkt, eller hade liksom det med dig? Att...
Ja, men det är en stora gåva jag har fått från mina syskon.
Mm.
För att de växte upp så där och deras lekar här, kretsar kring att de hittade på grejer. De hittade på serier, de hittade på låtar, de hittade på artister som inte fanns och gjorde de påhittade artisternas låtar. De hittade på länder som inte fanns. Och i min familj var allting väldigt överambitiöst jämt. Så här, det räckte inte med att bara spela hockeyspel och säga att du är Finland och jag är Sverige.
Nej.
Utan då hittade mina syskon på en alternativ värld med massa länder i.
Ja.
Och så var det liksom VM mellan de länderna. Och så hittade de på vad de olika spelarna hette i de olika länderna. Och det var helt... Så det där, jag växte upp i en miljö där kreativiteten var självklar. Och jag menar, långt senare när jag började skriva musik för klassiska ensembler och sånt i övre tonåren, då minns jag att jag liksom stötte på den direkta motsatsen hos de som bara spelat klassisk musik och som sa men jag tycker det är fantastiskt att du kan hitta på egen musik, för att jag har spelat musik hela mitt liv men jag har alltid sett musik, det är något som några gamla gubbar gjorde för 100 år sedan.
De lirar ju egentligen bara massa covers. Egentligen.
Och det är det där som är min stora gåva jag fick från mina syskon, att kreativitet är något som vem som helst kan hålla på med. Att skapa är en självklarhet och en låt kan vem som helst göra. Och den fantastiskt underbara och övermodiga tanken, den fick jag med mig från första början. Och därför så skrev jag, från det att jag kunde liksom ljuda med min mun, började jag också skriva egna låtar.
Det är ju fantastiskt.
De låtarna kanske inte var så fantastiska då.
Kommer du ihåg någonting vad du sjöng om i början?
Det eller sägs att den första låten jag någonsin skrev hette Raggarbilar.
Ja.
Istället för att någon inte kunde säga R så hette den Jaggarbilar. Så det kan ha varit att jag syftade på bilar av märket Jaguar också.
Ja, det kan ha varit det. Men du kommer inte ihåg den liksom?
Jo, den gick så här. Jaggarbilar. Det var en slags ganska minimalistisk blues kan man säga.
Det var kanske inget...
Men en början.
Ja, en fantastisk början liksom. Men i allt det här, hur kände du med... Du började göra egen musik, såklart. Gjorde du själv eller gjorde du tillsammans med dina syskon eller med dina föräldrar? Eller hur?
Ja, mina syskon hjälpte mig någon gång med någon låtidé jag hade, och så fick jag då höra hur det var ju också något, så fick jag höra hur en låt kunde växa från en idé till till en arrad låt, och det tyckte jag var fascinerande. Min äldsta bror Jakob hade ett band som repade i vårt pannrum. Och jag minns att jag var där och tittade på när de repade och tittade på när min brorsa arrade en låt. Jag tyckte också det var häftigt att man kunde liksom bestämma vad andra skulle spela och så. Och så blev det en låt. Och jag vet att han någon gång hjälpte mig att utveckla en liten låt i det jag hade till något mer. Och det tyckte jag ju var superhäftigt. Så att jag började göra det, fast i mitt huvud. För jag kunde inget instrument, så jag började så som jag hade hört och sett mina syskon göra. Så byggde jag på melodier i huvudet och satte ihop det. Ja, men det där passar nog ihop med det. Och det började med tidigt, så att jag låg ofta och fantiserade om musik och tänkte på hur olika stämmor skulle låta och sånt. Och däremot var jag alldeles för otålig för att lära mig ett instrument. Så att jag...
Hur fick du ut det då?
Nej, jag fick inte ut det. Det var det i mitt huvud. Men jag har alltid haft en förmåga att inte bara kunna höra flera stämmor samtidigt i huvudet, utan också minnas det. Så jag, när det väl var liksom inspelat där i huvudet, så fanns det där. Och så gjorde jag då låtar, och man kan väl säga att någon gång i mellanstadieåldern där man kan väl säga att jag började bilda band när jag gick i typ trean. Och de var ju fantasiband typ. Att det var att jag frågade 3-4 kompisar, vill ni vara med i mitt band? Ja, visst. Och ingen kunde spela något.
Nej.
Och sen så lekte man att man var ett band, och så hittade jag på låtar då till de här banden. Och det här var ju då på 80-talet. Och som du minns, på 80-talet så fanns ju något som hette kalla kriget.
Ja.
Två supermakter stod mot varandra rasslar med sina vapen och världen befann sig i ett fruktansvärt obehagligt spänningstillstånd av konflikt, men som aldrig riktigt blossade ut.
Nej.
Jag pratar såklart om konflikten mellan syntare och hårdrockare.
Precis.
Mm. Och
det hängde ju alla med på detta.
Ja. Ja. Så var det ju, och jag som alltid har
varit... Vilken sida var du på då?
Jag som alltid har varit en tredje vägens man, va? Liksom. Jag var helst det finns en polarisering och ett skyttegravskrig, så tror jag ju på att det finns ett tankefel som kan överbryggas. Det är min liksom grundlivsfilosofi. Och därför så tänkte jag att det finns nog något annat än en synt och hårdrock. Men till en början så var jag något av en dubbelagent där, och så hade jag ett hårdrocksband med några kompisar som heter Demon Spiders.
Ja.
Och vi brukade
och det var på riktigt.
Nej. Det var inte så på riktigt. Vi brukade ta på oss min hunds kedjekoppel.
Ja.
Och ta av oss på överkroppen och sen hänga på oss olika hundkoppel och sånt, och så ställde vi oss på mitt skrivbord och låtsades ha konsert. Det var Demon Spiders. Vi hade fantastiska låtar som World and Space, Chop Your Face, Fireland, och allting var mycket eld och våld i de texterna.
Ja. Ja.
Sen hade jag samtidigt ett syntband som hette Electric.
Ja.
Och det var lite mer New Romantic. Vi stod mer med, det var ju med andra kompisar som gillade synt. Och då stod vi på rad med varsin linjal och låtsas spela synt. Men även där gjorde jag låtar. Och det roliga är ju att när jag ser tillbaka och lyssnar på de här låtarna som fortfarande finns i mitt huvud, så hör jag ju att hur på låtsas det där än var, så var ju låtarna... Var ju...
Låtarna var ändå på riktigt, alltså, skulle du kunna få ut dem nu, eller har du testat det?
Ja, det hade ju varit skitkul att spela in. Electric hade ju fantastiska låtar.
Gjut en dubbelskiva med båda de här banden.
Ja, precis, precis. Och Electric hade ju låtar som SOS from New York och Love International hade de en låt som också. Men sen då så insåg jag att det måste ju finnas något annat än synt och hårdrock, och då tänkte jag, det finns nog, och det heter nog funk. Så att då
Vad var du lyssnade på då?
Nej, jag har nog aldrig hört funk, men min brorsa hade en affisch som det stod funk på, och då tänkte jag att det är nog det som inte är synt eller hårdrock. Vilket är ju ganska sant också.
Det är faktiskt sant.
Kanske närmare synt än hårdrock.
Vilken magkänsla liksom.
Så då bildade jag ett band som hette Burning Shadow, och som sen bytte namn till Pulse. Och till det bandet värvade jag en nyinflyttad kille som kunde spela synt på riktigt. Han var dessutom en riktig fena på det. Han heter Gustav Sedmark. Och en trummis som heter Pelle Trussell, även kallad Älgen, som var lite av en värsting. Men jäkligt rolig kille. Och vi tre bildade då mitt första band som fanns på riktigt, och det var riktiga ljudande.
Hur gammal är du då?
Ja, då gick jag nog i femman. Och då hade jag fått en elgitarr av min storebrorsa i julklapp. En laser utan huvud.
Ja, snygg.
Metallic blå.
Ja, har du kvar den?
Nej, den var hopplös att spela på. Där började jag då skriva liksom låtar som var ännu mer på riktigt, och som... Fortfarande, då lyssnade jag ganska mycket på så här Toto och sånt. Jag tyckte det var fräckt.
Var det självklart att det var du som bestämde i bandet?
Nej, alltså, för saken var den att de här killarna som kunde spela på riktigt, de var ju samtidigt... Pelle som spelade trumma, han var ju ganska tuff. Och Gustav som spelade synt, han hade en så här otroligt elak rapphumor, så att då hade jag ett riktigt band, men då vågade jag inte presentera mina riktiga låtar. Jag trodde de skulle göra nära mig. Så vi spelade faktiskt bara covers.
Ja. Vad spelade ni för någonting då?
Ja, det var väldigt eklektiskt kan jag säga. La Bamba, Smoke on the Water och flertal Toto-låtar faktiskt.
Ja. Mm. Uppträdde ni någonstans?
Ja, på skolan. Vi uppträdde i klassrummet och skolan och så. Och det var väl starten på att spela på riktigt.
Ja. Sen så blev... kände du, kommer du ihåg hur du kände när du stod där framför folk och sjöng och spelade?
Mm. Ja, men jag tyckte väl det var kul och självklart på något sätt. Och sen var det ju alltid något som gick fel och sådär och något som inte funkade och ja, sådär. Men ja, det var ändå kul och det gav ju mer smak. Och sen kan man säga att sen gick det några år och sen hände någonting som gjorde att det började bli lite mer på riktigt.
Och vad var det?
Jag vet inte riktigt exakt vad. Jag tror det var tonåren som kom in i bilden.
Ja.
Och fram till dess hade jag nog också tänkt att musiken var en grej av många saker som jag höll på med.
Mm.
Och jag kanske var det att det jag mest drömde om på den tiden var att syssla med någonting som hade med bild och tecknande och serietecknande och något att göra. Musiken var ett bland många intressen. Sen var det väl i tonåren då det började på något sätt då musiken blev intressantare och den typen av musiker blev liksom intressantare som förebilder.
Mm.
Tror det kan ha varit liksom en föraning om att jag kände att jag inte trivdes med det här med mansrollen.
Mm.
Och att inom musiken fanns mansförebilder som var coola och balla och respektingivande och kraftfulla på något sätt utan att vara macho och manliga.
Mm.
Och det var liksom just den där åldern i tidiga tonåren då vissa gick in för sport och sånt och jag höll på mycket med kampsport och sånt och där fanns ju mer macho-aktiga förebilder.
Mm.
Men det var någonting sådär, det var i samma veva som jag började upptäcka 60-70-talsmusiken och där det började lite av en händelse att jag och några kompisar började tycka att det var liksom kul och festligt med 60-70-tal. Vi tyckte att det var töntigt på ett härligt sätt.
Mm.
Så vi började ha så här 70-talsfester typ.
Ja.
Ofta. Det började med att det gick en tv-serie som hette San Francisco på tv.
Okay.
Med Gene.
Ja, det kommer inte.
Gene Hackman eller vad?
Ja.
Nej, jag tror inte det. Ja, men Michael Douglas med den. Ja, det är så här.
Okay.
Ja. Gammal klassisk tv-serie från sent 60-tal. Och det är alla liksom som har. Och då tyckte vi att den var så härlig en serien. Så då började med att vi samlades och skulle titta på det.
Ja.
Och då började vi klä oss, leta upp våra föräldrars 60-talskläder från vindar och källare. Och så tog vi på oss dem när vi skulle titta på San Francisco.
Ja. Så det satt där då.
Och så,
mös till helt enkelt.
Och så gjorde vi det några gånger och sen efter ett tag började jag upptäcka att jag hade någon slags skamliga känslor i mig som jag liksom kände att som jag kände att jag var tvungen att outa för mina kompisar och det var det att jag började känna att jag gillar de här kläderna på riktigt.
Mm.
Jag gillar det här. Ja. Vi började även liksom lyssna på mycket 60-70-tals musik och så här, först lite på skoj. Sen kände jag bara, jag tycker den här musiken är bättre.
Mm.
Och det var flera av mina kompisar som tyckte det också. Så kände jag att jag vill gå omkring med en sån här klär jämt. Och så frågade vi oss själva, kan man göra det? Kommer man bli utskattad? Ja, men vad fan, vi testar.
Ja.
Så började vi liksom klä oss i 60-70-talskläder och lyssna på sån musik och upptäckte mer och mer. Började verkligen finkamma föräldrarnas skivbackar och hittade ju då grejer som var ja, det bästa jag någonsin hört. Hendrix, Doors, Beatles. Och på något sätt. Och det blev min musik även om det var en helt annan generation.
Du kände
musik.
Att här är jag hemma i det här liksom.
Ja. En faktor som kan ha bidragit till att jag kunde känna att den musiken var min musik var att till skillnad från andra personer i min generation så var det inte mina föräldrars musik.
Nej, just det.
Andra personer som födda på 70-talet skulle nog kanske känna vad fan, Jesus Christ Superstar och Beatles och Stones och det är sånt som mamma och pappa lyssnar på.
Det kan man inte lyssna. Då måste man lyssna på något nytt.
Men att min mamma och pappa mest lyssnar på Beethoven och
så blir det
och körkoraler så kunde det där vara min musik. Och jag attraherades av att Det fanns någon lekfullhet i den musiken. Det var något vilt med 60-70-talet. Mm. Sena 80-talet var så jäkla...
Det var ju mycket, om man ser på det så där, så känns det som att just 80-talet eller sen 80-talet där blev extremt kommersiellt.
Ja, men det blev liksom Brian Adams och
alla skulle tänka 501 så jävla mycket
liksom. Jeans och Coca-Cola och det var bara som en Levi's-reklam slutet på 80-talet.
Ja, precis. Allting skulle liksom
Chesney Hawks typ. Ja, men det var sånt. Och det var där var ju liksom verkligen där blev ju 60-talet en sån motpol eller liksom då sena 60-talet tidiga 70-talet.
Mm.
Psykedeliska progressiva eran och det fanns liksom något sånt, någon utforskande lust och något vilt och något frimodigt och något optimistiskt och galet som attraherade.
Det går ju ett, det går ju ett rykte om, ska vi se om du har hört detta, i Växjö om att du och dina kompisar, jag vet inte om det var just då eller om det var senare, gjorde att det öppnade en till second hand butik i Växjö. För att ni var där hela tiden och liksom handlade så mycket i den som fanns och sen öppnade en till.
Gud vad härligt om man faktiskt har gjort ett avtryck här i historien. Ja. Det är jag stolt över i så fall. Ja, från början fanns bara Kupan. Kupan var väl frälsnings... Nej, inte på att säga. Röda Korset.
Ja, Röda Korset.
Och det låg långt utanför stan.
Ja.
Och dit började vi vallfärda.
Ja.
Och det var ju krångligt att ta sig dit, men vi åkte dit för att få tag på våra utsvängda byxor och sånt.
Ja.
Och sen så vet jag att det dyker upp fler, men jag tror inte bara det här måste.
Ni kan ha en liten del av det där i alla fall, att liksom satte.
Ja, bidrog nog.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men den här musiken gjorde ju intryck och kläderna.
Ja.
Hur tog du det vidare i ditt i din musik?
Ja, jag ville då starta ett band som spelade 70-talsinspirerad musik, 60-70-talsinspirerad musik. Och då hade jag lärt känna Jeppsson som här jag hade varit hemma hos, och han hade massa gitarrer hängande på väggarna. Snygga gitarrer som hans pappa hade samlat på sig. Och så vi började hänga ihop och spela gitarr.
Mm.
Och jag spelade in så här blandband till honom med 60-70-talsmusik.
Mm.
Så gick han igång på det stenhårt också. Och han kunde massa gitarrtricks och sånt som inte jag kunde. Han hade aldrig hört Hendrix, men han kunde Hendrix-akkordet.
Oj.
Så det blev en fair byteshandel där.
Uh-huh.
Jag visade honom Hendrix, han visade mig Hendrix-akkordet. Och det här det byggde alla våra första låtar på.
Uh-huh.
Det är det akkordet, samma akkord som inleder Foxy Lady och Purple Haze.
Mm. Vad är det som är, för de som inte hänger med på det här nu, vad är det som är så speciellt?
Ja, det är ett E minus 11, 7, 18, 65. 0470. Akkord. Och det låter liksom lite galet, för det låter som dur och moll på samma gång på något sätt.
Mm.
Mm. Och ni kan lyssna på Purple Haze, sa han. Och då var det ju även så att jag börjat umgås igen med Lasse Ljungberg, som var min barndomskompis och som jag lärde känna redan när jag var 4 år faktiskt, för att de köpte, tog över vårt första hus i Rottne. Så vi blev grundgänget då, och tillsammans med, och så hade vi då först ett band som hette Ashram, och det fanns bara några månader, men där spelade vi mina låtar, och det var liksom 60-70-talsstil på det. Sen så rann det ut i sanden, och så ett år senare då, 1991 i augusti, så hade jag precis varit ute på en resa med min bror och mina föräldrar på Irland, och varit bland annat på en sån här katolsk vallfärdsort som heter Knock. Som är gigantiskt, som en slags nöjespark uppbyggt för att någon hade en gudomlig uppenbarelse där. Och såg ett lamm bland annat.
Ja.
Och jag tror att det här, jag vet inte, det var någonting det här kommersialiserade kring religionen som hur på något sätt, det var något, och det där med uppenbarelser och grejer. Jag såg en koppling mellan det här med uppenbarelser och den här psykedeliska musiken som jag lyssnade på. Och så var väl där idén föddes att jag ville starta ett band som spelade psykedelisk rock kretsande kring religiös symbolik. Alltså det skulle inte vara ett religiöst band, utan jag skulle liksom på något sätt
använda det utav dem,
exploatera de här religiösa symbolerna i ett konstnärligt syfte. Och för att också, och syftet var väl också för att någonstans nå en kärna med både det psykedeliska och det religiösa, nämligen det gränsöverskridande och det transcendenta, det här att liksom att det finns en annan dimension av tillvaron. Och så det var väl idén väldigt mycket som föddes där, och jag hade då skrivit en dikt som hette The Ark, som kretsade kring vad jag ville med mitt liv. Och det var att då jag ville göra något storslaget med mitt liv, jag ville bygga en ark, och att jag ville då att det här bandet skulle vara som en ark, att vi skulle kunna segla iväg till att börja med bort från Rottne. Det räckte nog gott för oss då. Men också en farkost stor nog att rymma många härliga människor.
Så det fanns inga så här jättestorslagna planer där i början att ta över hela världen eller liksom så här?
Jo, självklart.
Nå ut till allt.
Jo, självklart. Ja. Så var det ju så att vi ville ta över världen. Men det var nog som, jag menar, en bra början var väl liksom att komma bort från orten där man levde och hitta andra alternativa ungdomar. Vi var ju i princip de enda alternativa ungdomarna i Rottne, vi 3-4. Och så fanns det ju då några äldre som vi hängde väldigt mycket på, och det var ju Lasse som spelade bas, hans storebrorsa Pelle Ljungberg, som var min stora idol. Och som en slags, ja, han blev liksom min nya storebror sen mina stora syskon hade flyttat hemifrån.
För alla som har varit alla som har varit i Rottne någon gång inser ju det extremt unika med att just ni, The Ark, kommer från Rottne på något vis.
Ja, men vi är ju samtidigt liksom inte det enda band, framgångsrika band, som kommer från en liten håla heller.
Nej, i och för sig.
Det ger ju ett visst driv, va? Man brukar säga så här att det blir inte roligare när man gör det, och det gäller ju verkligen på små orter. Så att det var, men det fanns också det här bandet då som hette No Justice och sen bytte namn till Shireman. Där spelade Pelle, Lasses brorsa, och de var ju vårt storebrors band, och vi fick repa deras replokal och sånt. Men förutom dem var vi ju de enda alternativa, så vi drömde ju om att starta ett band som med vilket inte bara vi själva skulle bli framgångsrika, utan också som skulle bli en plattform för att samla andra alternativ och andra människor som kände sig udda, andra kreativa människor, andra människor som drömde om stora drömmar och drömde om att förändra världen och allt sånt där. Så den tanken fanns ju där redan från början, och det var den tanken som gjorde att det här med The Ark kändes som ett passande namn.
Ja. Hur började ni de första låtarna ni gjorde? Hur började ni med dem?
Ja, men jag minns att den första låten jag skrev, som var en ganska typisk The Ark-låt, var en låt som hette Judas and the Yellow Lamb, som var ju då just för att den hade det här den handlar om en kille som håller på, som har blivit galen, som har blivit psykotisk och som lämnar samhället, och så vet han att han kommer liksom bli sedd som en förrädare, men då bestämmer han sig för att bära det förräderiet med högt huvud. Och den kan man ju se att den var startskottet för det skrivande som jag har hållit på med sen, just för att den handlade om ett psykologiskt drama, ett psykologiskt skeende, men jag använde mig då av en religiös tematik eller en religiös symbolik för att berätta en historia som egentligen handlar om ett mentalt skeende. Och det kan ju se, det är ju det jag har fortsatt med sen hela tiden.
Mm.
Så den var väl den första låten jag skrev. Och sen så gjorde jag en rad låtar. Det var den där sommaren 91 som jag gjorde då ett gäng låtar.
Mm.
Och det var hippie-influerad folkrock-psykedelia som kretsade kring jordens undergång. Bland annat. Och annat.
Du skrattar när du säger det nu.
Ja, men det handlar ju om det. Jag var väldigt inne på det. Att vi levde i den yttersta tiden.
Mm.
Och att... Så att det var ju mycket sånt jag skrev om. Och andra, på andra sätt då. Det här religiösa fanns det hela tiden. Och anledningen till att jag ville skriva med det här religiösa inslaget var ju för att jag... Hela min uppväxt känt mig lite... Haft lite komplex för att vara prästbarn. Och kände att det var lite töntigt.
Mm.
Och man kunde liksom inte svära med samma svung som andra barn. Det låg inte lika rätt i munnen. Och man var lite så här, jag pratade lite för korrekt och prästgårdsmässigt för att verkligen passa in på skolgården. Och, och samtidigt försökte jag vara något annat. Än den här prästungen, så blev det ju bara pinsamt.
Mm.
Så ganska tidigt insåg jag att ska jag bli fri och stark, så måste jag ta mitt ursprung och acceptera det och stöpa om det till någonting som jag står för.
Mm.
Och på sätt och vis är det väl den processen jag har sysslat med sen dess, kan man säga. Att liksom att hantera det faktum att jag har vuxit upp med en religion som jag inte har valt själv, men som ändå är en del av mig.
Mm.
Och att på något sätt hitta ett sätt att förhålla mig till den religionen som blir min egen väg.
När ni började där i början med The Ark, föll alla bitar på plats väldigt fort, alltså musikaliskt?
Ja, ganska mycket. Jag visste ju väldigt tydligt vad jag ville. Och det var ju, jag hade ju också sett de här 60-70-tals rockstjärnorna som Jim Morrison och John Lennon och David Bowie. De hade ju något messianskt över sig.
Mm.
De var liksom gränsöverskridande, de var androgyna och de såg ofta ut lite så där Jesusaktiga. Så det var ju någonting där såg jag ju någonting från mitt ursprung som var väldigt kompatibelt med rocken, och det var ju Jesus karaktären.
Ja.
Så att jag på något sätt gick in i någon slags roll som någon slags rock Jesus där i 14-årsåldern och drev alla mina kompisar till vansinne för att de tyckte jag var så självupptagen och pretentiös att göra med, så det var.
Du levde liksom den här rollen 24 timmar om dygnet.
Jajamän.
Utanför musiken.
Absolut. Liksom. Ja, men jag såg mig som utvald. Jag såg att jag hade det var min idé då, att jag skulle göra något maxat och att jag var kallad att göra något maxat.
Mm.
Så att det var så att då hade jag skrivit då ett gäng låtar. Och vi började repa dem och det kändes bra. De funkade bra, de låtarna, och vi fick tidigt spelningar.
Mm.
Och vi blev väldigt snabbt ett band som det snackades om i Växjö.
Mm.
För att dels för att vi hade 60-70-talskläder och gick omkring med dem på stan.
Detta är alltså början på 90-talet, så ja. Det är ju helt off egentligen.
Ja, precis. Om man säger så. Det var innan Dung. Ja.
Väldigt långt.
20 år innan Dung.
Ja, exakt.
Nej, men nej, inte. Men så att det... Ja, men det vill jag tala om oss. Vi hade en spelning på Storgatan i september 91 och det var vår första spelning. Och
Vad minns du från den?
Ja, jag minns att det var någon slags barnkulturfestival. Så att mitt i vår spelning så kom dansklubben Jivers körande på en lastbil med massa jivande ungdomar på. Och vi var tvungna att avbryta vårt gig. Tills Jivers hade jajvat förbi.
Ja. Vi hade kunnat sluta där.
Sen fick vi fortsätta med vår apokalyptiska rock igen.
Ja.
Och så hade jag ett par termobrallor på mig som min mamma hade haft på 70-talet. Och på dem hade jag klistrat på Etteneller.
Jaha.
Och så var vi ju små gulliga killar. Långt hår och 70-talskläder. Och folk tyckte nog vi var festliga och gulliga. För att folk tyckte vi var ett kul inslag. Och så började folk följa oss. En intressant sak med Växjö är att det ligger lite gömt mitt inne i Småland.
Mm.
Och det gör det långt till närmsta stora stad.
Mm.
Vilket gör att det är sällan stora band stannar till där.
Mm.
Detta gjorde i sin tur att folk i Växjö hade en ganska stor respekt för de lokala banden.
Mm.
Man möttes av ett intresse av publiken i Växjö. Folk hade koll på de lokala banden och kunde liksom säga, hade koll på de lokala bandens repertoar och sa, men den där, det här är en ny låt. Ja, okej, kul. Ja, den var bra, du vet.
Ja.
Det var värt att bjuda till för Växjö-publiken. Ja. Det var värt att lägga ner energi på show.
Mm.
För vår del kanske extra mycket, för att ungefär samtidigt som vi bildades, strax efter att vi bildades, så startades det nya gymnasiesystemet. Och Växjö blev en sån här försöksstad för det nya gymnasiesystemet. Mm. Och där startade man ett stort estetiskt program i Växjö.
Ah.
Vilket gjorde att under några år där så samlades alla Sydost-Sveriges estetiskt sinnade ungdomar
i Växjö.
Sögs till Växjö.
Ja.
Och Växjö hade helt plötsligt en oproportionerligt stor befolkning av estetungdomar.
Ja.
Och det där blev ju vår kärnpublik.
Ja.
Det var för dem vi spelade främst. Och det var de som gjorde att vi hade en stor publik på våra spelningar som var öppna för något annorlunda och något, och något maxat. Och
skönt att få den kicken tillbaka. Liksom. Mm. Att det som du har skrivit...
Precis, och det gjorde ju att vi i våra spelningar vi kunde ju liksom... Mm. Vi la ner enorm energi på våra spelningar. Mm. Vi skapade shower, vi hade... skapade så här upplevelseaftnar och där vi samarbetade då med andra estetiska ungdomar, så här, vi hade modern ballett på konserterna och ljudexperiment, och vi hade en blåsensemble med någon gång, vi hade en stråkkvartett så där. Och vi la ner mycket tid på att hela tiden spela nya låtar, göra kläder.
Skrev du mycket under den här tiden?
Ja, jättemycket. Vi kunde ju, från en konsert till en annan, kunde vi ha en helt ny setlista med bara den här låta.
Och ingen som ropade efter hitsen.
Nej, det fanns ju ingen. Så det var en frihet i det också. Så att man kan väl säga att det gjorde att vår, jag menar, ibland när man berättar om att vi höll på i 9 år innan vi slog igenom, så tänker folk bara att, men gud, det måste ju varit outhärdligt. Men åtminstone de där första 5-6 åren då vi var baserade i Växjö, så var det väldigt stimulerande.
Mm.
För vi hade en publik som följde oss i vår utveckling och som uppskattade att vi experimenterade.
Mm.
Vilket gjorde att det var en kul tillvaro.
För sen så kommer vi fram till 96 när ni släpper er EP, The Ark.
Där du var på releasepartiet.
Ja, faktiskt. Jag var ju det.
Det är spännande.
I vad det nu heter, köpcentret Tegner tror jag det heter. Det var någon bar där.
Mm.
Du sa innan att ni gjorde liksom, eller du skrev jättemycket låtar.
Mm.
De låtarna som är med här, till exempel Racing with the Rabbits och så. Mm. Vad var det som gjorde att det liksom fastnade? Nu ska vi göra en EP utav det här. Nu är det här som är...
Ja, alltså vi var alltid ganska dåliga på att göra demos. Och demos på den tiden kostade pengar att göra. Vi hade inga pengar. Så att någon gång lyckades vi få ner någonting på tejp. Och så tryckte vi upp en demo på det och sådär. Men då, och så vi var väldigt oorganisatoriska. Det var först när Martin Axén kom med i bandet 1997 som vi började liksom organisera oss.
Mm.
Vi hade ju en stark visionär konstnärlig ledare i mig. Men jag var en usel... logistisk och administrativ ledare.
Ja.
och sådär.
Ibland behöver man det också.
Jag var ingen nätverkare och så. Och sådär. Så att, men vi gjorde då demos och det var en kille som heter Stefan Berg. En Malmö filmare och musiker som många år senare skulle göra en dokumentär om mig.
Mm.
Men då var han tillfälligt i Växjö och jobbade på TV där.
Mm.
Och han tyckte vi var bra och så producerade en inspelning med oss.
Mm.
Och det var det som senare blev vår första EP.
Mm.
Och den spelade vi in i Malmö med en kille som heter Jocke Tech. Och vi fick då ett skivkontrakt med ett litet skivbolag som hette Beat That. Och vi var ju liksom på den här tiden, vi var ju kända i Växjö men var helt okända utanför Växjö. Mm. Vi var ju liksom underground. Och den här EP:n släpptes och den blev ganska rejält. Om den blev uppmärksam överhuvudtaget så blev den sågad.
Mm.
Det var liksom, det låg helt fel i tiden. Vi var väldigt inspirerade av progressiv musik och sånt. Och vi hade en låt som var typ 10 minuter lång och sånt. Och det var helt förbjudet just då. För just då skulle allting liksom vara så här popsicle enkelt.
Mm, precis. Vad tänkte du då när det slaget kom där, att inte alla gillade det utanför Växjö?
Jag blev väl besviken, men samtidigt också så hade jag ju många år levt i en tillvaro där jag inte var så beroende av bekräftelse utifrån så länge jag fick göra min grej.
Mm.
Jag har väl alltid fungerat så att jag tycker att de grejerna jag gör är bra, men jag förväntar mig aldrig att folk ska fatta dem.
Nej.
Sen kan man ju bli ledsen och irriterad när folk inte fattar, men då får man på något sätt fråga sig själv att gjorde jag det jag själv ville göra, och kommer man fram till att svaret är ja, så får man ju stå för det.
För jag kommer ihåg alltså hur stämningen var där i Växjö liksom, när ni släppte den här och alla gillade jättemycket, och sen kom just de här recensionerna som var någon annanstans från, och man var verkligen i någon sorts bubbla som man tyckte, men alltså, de fattar ingenting, de måste komma hit, de måste se dem här, de måste liksom...
Ja, kul att du minns det. Jag tror den sålde typ så här 700 ex och 600 var i Växjö.
Ja, jag kan tänka mig det.
Ja. Så var det, och vi fick spela några festivaler, men vi låg inte i tiden då, och det var svårt för oss. Vi flyttade till Malmö och det blev ännu ett slag, kan man säga, för att i Malmö var det ju ingen som brydde sig om oss. Folk var överhuvudtaget liksom ganska blasé och oimponerade. Det var 90-tal och det var Malmö, en ganska sur attityd som gällde, och flamboyanta psykedeliska band i trikåer var inget som stod högt i kurs.
Nej. Men du kände aldrig det någon gång att så här, jag skiter i det här?
Jo, just där var jag lite så, kring 96-97. Då hade jag flyttat till Malmö och fått jobb på Malmö Opera då, som inhoppare i Kristina från Duvmåla.
Mm.
Och det gick väldigt trögt med bandet, och jag vet att kring 97 övervägde vi faktiskt att lägga ner.
Mm. Vad var det som gjorde att ni ändå höll ut?
Ja, det var faktiskt att just vi spelade på Uråsa-festivalen 1997 och jag vet att jag då övervägde vi att lägga ner. Och då var Martin Axén, som jag precis lärt känna och lyssnade, och han hade med sig sin dåvarande flickvän storebror, som var den berömde Robert Jelinek.
Mm.
De två var och lyssnade på konserten.
Mm.
Och Robert blev helt bortblåst av spelningen och tyckte det var det bästa band han någonsin sett. Och Martin och jag tog en promenad en kväll och jag berättade för Martin att vi övervägde lägga ner, och Martin blev helt ursinnig. Och några, han till och med gick så långt att han gick med i bandet för att förhindra oss att vi la ner.
Ja.
Och med Martin kom det ju, som nämnt tidigare då, ett organisationssinne in i bandet som gjorde att saker och ting faktiskt började röra på sig.
Mm.
Och som sagt, Robert Jelinek blev en kontakt då, och han älskade oss och producerade en inspelning med oss och gjorde så att vi fick kontakt med det som sen skulle bli vårt skivbolag och det som skulle sen bli vårt förlag och management också.
Mm. Hur utvecklades din musik här under den här perioden?
Ja, men man kan säga så här.
För när man lyssnar på det så att någonting händer ju där liksom som lyfter en nivå till.
Just det. Dark har ju gått igenom olika faser. Som sagt, i början, första 3-4 åren, så var det ganska hippie-influerad, lite folkig, folkrock-psykedelia. Och någon gång i andra halvan av 90-talet så började jag lyssna mer på progressiv musik och tyngre musik, och musiken fick mer influenser från progressive som Genesis och King Crimson, men även heavy rock som Black Sabbath och sånt. Och det var väl den stilen vi hade, och det var det vi kallade för apokalyptisk rock. Texterna handlar fortfarande mycket om domedagen och sånt. Sen i slutet på 90-talet så hände olika saker i mitt liv som gjorde att jag att jag på något sätt kände ett behov av att vara lite mindre dyster av mig. Det handlade dels att jag i övre tonåren upptäckte att jag hade ett depressivt en depressivt drag som började slå igenom i den åldern. Vilket gjorde att jag kunde i perioder bli väldigt tungsint och uppgiven och så. Och jag började intressera mig mer och mer för glädje, vad som gjorde mig glad. Och började bli väldigt sådär ointresserad av deppig och det där deppiga och ödesmättade var inte så intressant längre på något sätt. När jag började stifta bekantskap med en verklig deppighet inom mig.
Så det blev, musiken blev som någon självmedicinering nästan.
Jag började fundera på mig själv, vilken typ av musik gör mig glad? Och tänk om jag skulle skriva musik utifrån vad som gör mig glad istället. För jag började också, jag hela tiden har jag handlat om att jag vill göra något viktigt. Jag vill göra viktig musik. Jag vill göra musik som gör skillnad. Och därför så sökte jag mig till, försökte göra låtar som hade filosofiskt innehåll och säga någon slags religiösa, filosofiska sanningar av olika slag. Och jag var ju dessutom sådär, jag gillade ju musik som lät lite så här mäktig. Och de där apokalyptiska åren så gjorde jag ju också musik som var inspirerad väldigt mycket av konstmusik och det tonspråk som finns i till exempel scenromantisk musik. Det var ju väldigt mycket vad jag var inne på där i mitten på 90-talet. Men sen som sagt då, slutet av 90-talet, så började jag istället fundera på vad som gjorde mig glad och att det var viktigt. Glädje var ingenting att förringa. Att glädje kanske var ändå det viktigaste i tillvaron. Och då började jag intressera mig väldigt mycket för så här skämsmusik, så här guilty pleasure musik som musikaler och slager och showmusik och lättsam musik. Jag hade vid det här laget också börjat plugga på universitetet i Lund, vilket jag gjorde då efter Kristina från Duvemåla. Och kom i kontakt med postmoderna tänkare som Foucault och Derrida och sådana där. Och började intressera mig för ett mer postmodernt förhållningssätt till konstnärskapet. Att det handlar kanske inte om att så mycket om att nödvändigtvis skapa någonting helt nytt, utan det handlar om hur man hur man förhöll sig till sitt konstverk och sin publik. Mm. Och man kunde liksom ta material från något väldigt från något ytligt och lättsinnigt och göra om det till någon slags konst. Jag var väldigt inspirerad av den här konstnären som heter Jeff Koons, som gör stora plastskulpturer och sånt.
Mm. Mm.
Och jag började vilja göra någon slags sån där postmodern postmodernt konstnärlig musik.
Mm.
Jag ville göra någon slags Jeff Koons pop. Och det här var i den här vevan jag också liksom började upptäcka att jag var bisexuell, och vilket gjorde också att jag nog började också närma mig en lite mer queer perspektiv på skapandet och sådär.
Mm.
Och det var väl så, det var väl ur det då som vår tredje era kom. Mm. Det här mer showiga och lustfyllda och glada.
Mm.
Dark.
Mm.
Kring de här åren så skrev jag ett manifest som kallas för Lustmanifestet. Och därför kallar jag väl den epoken då, som är mellan kanske 98 och 2001 för Lustmanifest.
Mm. Och där tycker jag att det passar alldeles utmärkt att ta en liten paus. Det finns en del 2 utav den här podcasten med Ola Salo. Den hittar du på exakt samma ställe som där du hittade den här podcasten. Hittar du den inte jätteenkelt så beror det helt enkelt på att du var en av de första som lyssnade på det här avsnittet av Dill och Duva. Då kommer del 2 med Ola Salo upp om några dagar. Men förmodligen hittar du del 2 superenkelt. I del 2 kommer Ola Salo bland annat att avslöja hur man skriver en riktig brakhit. Tills dess, ha det så bra, så hörs vi.
Dill och Duva, mitt dumt skivomen.